I dagens avsnitt av Noak Sark-podden träffar jag Sofie Lönn som arbetar som kanslichef på Riksförbundet Noak Sark. Wendela Hagås som är sjuksköterska och familjeterapeut på Astrid Lindgrens barnsjukhus i Huddinge. Wendela har arbetat på just HIV-mottagningen för barn. Varmt välkommen till Noak Sarks podcast, Wendela Hagås.
Tack så mycket. Jättetrevligt att få vara här.
Verkligen. När kom du i kontakt med Noak Sark för första gången?
Jag kom i kontakt med Noak Sark första gången i samband med att jag började jobba på Astrid Lindgrens barnsjukhus på barnhivmottagningen. Det var 2010.
Oj, då har du arbetat länge med den här frågan.
Det börjar bli några år.
Du har ju också varit involverad i familjearken. Kan du berätta lite grann om den?
Ja, men min erfarenhet från när jag började arbeta då 2010, det var att barn- och familjefrågor var inte så högt prioriterade på Noaks ark. Och det fanns egentligen ingen tydligt barnperspektiv. Det fanns inte egentligen någon tydlig plats för barn och familj. Men jag tycker att barnperspektivet har stärkt med tiden, och det har ju skett då bland annat genom två projekt, Familjearken och Vän med virus. Och där tycker jag att vi har tillsammans, Barnhivcentrum och Noak Sark, samarbetat på ett nytt sätt. Vi har lyft fram barn- och ungdomsperspektivet och också lyft in ett familjeperspektiv. Och familjearken, den springer ju då ur ett av de här projekten, och syftet var ju att stärka barn och unga som lever med HIV och också deras familjer. Och målet var att utveckla metoder och skapa förutsättningar för barn och familjer att mötas. Och idag är familjearken en del av stödverksamheten på Noak Sark Stockholm, och den riktar sig till barn, unga och familjer och erbjuder aktiviteter, samvaro, och vi har också inrett en del av lokalen på Noak Sark Stockholm, och där har barnen varit delaktiga i utformningen.
Fint. Kan du ge några exempel på till exempel aktiviteter som ni har arbetat med?
Nej, men vi har bjudit in, dels så har vi haft gemensamma familjeläger vid några tillfällen. Sen är det ju olika aktiviteter, som det kan vara att man bara träffas och äter tillsammans. Det kan vara träffa för föräldrar, att få diskutera frågor som rör föräldraskap eller att leva med HIV. Familjearken riktar sig också till familjer där barn är anhöriga till vuxna som lever med HIV. Och det tänker jag är en grupp som vi kanske behöver prata mer om framöver. Att också undersöka vilka behov som finns där. Det finns många barn som är anhöriga, och det finns många vuxna som önskar att de skulle kunna vara mer öppna i sin familj och kunna berätta för sina barn, men kanske inte riktigt vet hur. Och det kan ju bottna i ett självstigma, och det tänker jag att vi behöver prata mer om i framtiden. Sen finns det ju såklart familjer där HIV kanske inte tar så stor plats, där man är helt öppen. Men jag tror att det finns många som skulle behöva kanske få en möjlighet att prata mer om just när det gäller barn som anhöriga.
Varför tror du att det här är så viktigt för föräldrarna och de här barnen att åka på just de här lägrena?
Jag tänker att det är, alltså HIV är en kronisk infektion. Det är jämförbart med andra diagnoser. Att hitta samhörighet, att få diskutera frågor som har med vardagen att göra, som har med kanske behandlingen, läkemedelsbehandlingen att göra. Jag tänker att alla typer av sjukdomar, så kan man har en vinst i att träffas. Man har en vinst i att samlas kring någonting som man har gemensamt. Sen kan det se ju väldigt olika ut vilka behov man har som familj, som barn.
Jag tänker att du har jobbat som sjuksköterska under väldigt lång tid. I din erfarenhet, vad är det som skiljer kanske när det gäller behov av att ses på den här typen av aktiviteter. Om jag tänker på föräldrar just med barn som har HIV och barn som har HIV i jämförelse med kanske om man har cancer i familjen. Finns det någonting som särskiljer där i behoven, eller upplever du att det är ungefär samma sak man väljer att prata om?
Men man kan väl säga så här att det ser ju olika ut när det gäller olika typer av diagnoser, sjukdomar, vad som är pratbart eller inte. Men det är ju ändå så att det kan vara svårt att prata om HIV i vissa familjer, och det är också så att det är ett fåtal familjer som är öppna med att barnet har HIV mot sin omgivning. Och det skiljer sig ju ändå om man jämför med andra sjukdomar. Så att, och det ser vi ju och hör ju att det finns ett behov att få prata mer om det.
I din uppfattning, hur många av barnen lever öppet med sin diagnos?
Utifrån min erfarenhet så är det ett fåtal familjer som är helt öppna mot omgivningen. Däremot så är det fler familjer idag som är mer öppna kanske mot sitt närmsta nätverk. De som man har i sin vardag. Det är fler idag. Men jag skulle säga att majoriteten är ganska tyst om HIV.
Och du har ju arbetat väldigt länge, som du beskrev här i början, just på den här avdelningen med barn och föräldrar. Det måste ju vara en speciell situation att följa de här barnen under så lång tid, och även föräldrarna. Hur skulle du beskriva det?
Så det är ju lite så att jobba i barnsjukvården, att om man har jobbat ett tag och jobbar just med barn som har kronisk sjukdom, så följer man ju barn och familjer under en längre tid, och det är ju roligt. Och jag tror också att det har en betydelse för relationer, förtroende. Vi pratar en hel del i barnsjukvården om det här med att försöka ha kontinuitet. Det gör ju att barn och föräldrar får ett förtroende för oss. För vi lär känna varandra på ett sätt. Att vi följer också barnets utveckling. Vi följer genom olika skeden i livet. Så att vi får ju en nära kontakt med många familjer.
Vad skulle du säga är det mest utmanande för barnen att gå till er? Jag tänker på till exempel de blodprov som de måste genomgå.
Men om man berättar lite grann om hur vården ser ut och hur det ser ut för ett barn med HIV, så behöver ju barn precis som vuxna medicin varje dag, och det är samma läkemedel som vuxna har. Sen är det jätteviktigt för barn med, det är ju viktigt med att det är mediciner som är anpassade för barn, och att det finns tabletter i lagom storlek. Där har det också skett stora förändringar. Så att ta en läkemedelsbehandling varje dag kan vara väldigt utmanande för alla. Men det har också skett en stor förändring, att det blivit enklare för barn som tar HIV-läkemedel. Att det finns mindre storlek på tabletter, det är färre tabletter. De flesta barn tar medicin en gång per dag. Det finns ju flytande medicin för de allra yngsta barnen. Det som är mest utmanande med att komma till sjukhuset, som du säger, det kan ju vara provtagningen. Barnen kommer ju 4 gånger per år, var tredje månad, på besök. Och då träffar man läkare, man träffar sjuksköterska, man träffar en kurator. Och en del är ju då själva provtagningen. Och den är ju utmanande för många barn, och vi vet ju inte alltid om barnet har med sig någonting tidigare. Man kan ju ha traumatiska erfarenheter med sig från någon annan plats där man har lämnat blodprover. Vi sjuksköterskor får ju jobba en del med att bearbeta rädslor. Vi använder alltid Emla, det är ju ett bedövningsplåster. Det erbjuds alla barn inför provtagningen. Men det handlar ju om att trygga barnet. Det handlar om att också vara pedagogisk. Varför gör vi det här? Det har ett samband med att du äter din medicin. Vi vill se hur du mår. Vi ser att du mår bra när vi träffar dig. Men vi vill också se att, hur ditt immunförsvar ser ut. Vi vill se hur det är med viruset och förklara det på ett pedagogiskt sätt. Och det lägger vi ner ganska mycket tid på varje besök, och det gör vi inte bara i provtagningen, utan det gör vi även under läkarbesöket, samtal med kurator. Vi lägger ner tid att på ett pedagogiskt sätt förklara, så att vi liksom ger barnet liksom en chans att få samband mellan allting. Varför kommer jag hit? Varför äter jag medicin? Varför tar jag blodprover? Mm. Om man liksom går tillbaka till det här med blodprover, så kan det ibland vara riktigt besvärligt, och man kan behöva läkemedel som är liksom lugnande. Så att en del barn får ju lustgas i samband med provtagning. Det är oftast tillfälligt, och när man ger till exempel lustgas i samband med provtagning, så är målet att barnet sen ska klara det här själv. Men man kan behöva det under en period. Mm. Så vi försöker anpassa det till barnet. Det är ju oftast ganska jobbigt för föräldrar också.
Ja, hur kan ni stötta dem i det här? Jag känner också det när du berättar om det här, att det här måste ju vara oerhört jobbigt även som förälder. Och hur kan ni stötta föräldrarna i det här?
Där behöver vi ju verkligen ha föräldern med oss. Och föräldern är den som känner barnet bäst, som vet hur barnet fungerar, vad som är... Hur snabbt tempo ska vi ha i det vi gör? Vad fungerar här med att motivera och förklara? För de allra yngsta barnen kan vi ju inte motivera och förklara. Då får vi försöka göra det här ganska snabbt och liksom vara smidiga och försöka göra proceduren så kort som möjligt. Och ju äldre barnet blir, så ska de ju vara delaktiga i provtagningen. Med föräldrarna så tycker jag att det är bra att förklara att man kan reagera, så att de vet det innan. Särskilt om man är liksom ny på mottagningen, och att man kan reagera. Men att oftast så är ju inte det här någonting som blir ett trauma för livet för barnet. Och det vet vi ju ändå att, och det kan ju jag utifrån min erfarenhet säga, att vi kan ju ha hur tufft som helst i långa perioder, men det blir bra till slut när barnet förstår och kan känna att de har kontroll.
Jag fick höra ett bra tips av en sjuksköterska en gång när jag skulle göra provtagning med mitt barn, att just där var lite problematiskt just vid provtagning, att det är kramen efteråt och sist men inte minst leksaken man kunde se framåt, som faktiskt hjälpte. Det är väldigt svårt kanske att förstå som förälder just i den här situationen, men det var ju en strategi som faktiskt har hjälpt i mitt fall.
En liten belöning efter är bra att få. Ja, det är viktigt. Ja. Det är jätteviktigt.
Ja. Jag tänkte på det här vi pratade om, hur ni pratar om HIV med barnen. Hur kan det se ut, och på vilket sätt, och när börjar ni prata om det? För ni har ju barn som är väldigt unga, och jag antar att i en viss ålder har man en viss typ av frågor, och medvetandet om vad det faktiskt innebär kanske inte kommer när man är 3-4, utan i en senare ålder.
Ja, på vår mottagning då pratar vi ju öppet om HIV redan från första besöket. Vi nämner ordet HIV. Och vi pratar om HIV som att det är en kronisk infektion där man behöver ta mediciner varje dag för att vara frisk och må bra. Ibland så träffar vi ju föräldrar och barn som kanske inte har uppdaterad kunskap om HIV. Man kanske kommer från omständigheter där det liksom inte har funnits tillgång till uppdaterad kunskap. Man kanske som förälder har med sig negativa erfarenheter kring att prata om HIV. Men då handlar det ju mycket om att både språkligt, pedagogiskt förklara hur det fungerar med HIV och läkemedelsbehandlingen som den ser ut idag, och att barnet kommer att må bra, inte kommer att bli sjuk, att barnet inte kommer att dö på grund av HIV-infektionen. Och när man pratar med barn så är det bra att alltid ha liksom pedagogiska verktyg, kan man säga. Att använda sig av bildstöd är alltid väldigt hjälpsamt, och alltid fundera på liksom hur man pratar utifrån barnets ålder och kognitiva förmåga. Det här att prata om HIV öppet på det sättet som vi gör, det ser inte riktigt likadant ut i världen. Det vanliga, skulle jag vilja säga, på barnkliniker runt om i världen är ju att man har en planering för när barnet ska få veta. Att barnet får veta att hen har HIV. Man kallar det för liksom en disclosure-process, kan man väl säga. Och där är det kanske vid 9-10 års ålder som man tänker att barnet ska då få veta om sin diagnos. Och det diskuterar vi som jobbar i barnsjukvården där jag är, att det kan vara lite problematiskt, för att vi har ändå en känsla av att barn kanske ändå kan få reda på vad det här är ändå på egen hand, men kanske då inte har någon att fråga. Eller att barnet kanske helt missuppfattar varför man tar medicin varje dag och går till sjukhuset och tror att det här är något helt annat. Och det kan ju liksom skapa onödig oro.
Jag tänker också angående oro. Är det någonting som ni märker att även föräldrarna upplever just vid den här åldern? Att de kanske är oroliga för att deras barn ska försäga sig till exempel? Mm. I skolan eller med kompisar?
Det har vi absolut erfarenhet av, att föräldrar är oroliga för att barnet ska liksom berätta det här vidare. Och är det så i familjen också att det är fler som har HIV, att det är en eller två, båda föräldrarna som har HIV, så är man ju också orolig för att det ska komma ut och komma vidare. Så det möter vi absolut. Mm.
Hur skulle du säga att en bra process skulle kunna gå till om det är så att man är förälder och har ett barn med HIV-diagnos, och man upplever då kanske vid 8, 9, 10 års ålder eller tidigare eller senare, om man vill leva öppet med det, hur skulle du beskriva att en bra process, till exempel om man vill informera i skolan, skulle kunna se ut, och vilken hjälp kan ni vara där?
Ja, men jag tänker att det handlar då, hela tiden om att man själv är trygg i den kunskap som finns om HIV. Att jag som förälder själv är trygg och kanske också hittar ett sätt att prata om det här. Och det är ju så, om det blir tyst, då blir man ju också ovan att prata om det här. Och då tänker jag att om man åtminstone då är på sitt sjukvårdsbesök och få prata om det här, så det är i alla fall en plats där man kan få bolla lite hur man pratar om HIV, och att vi är öppna på mottagningsbesöket när barnet kommer, och där föräldern också kan få en chans att diskutera det här. Och vi erbjuder ju både det liksom lite äldre barnet enskilt samtal att få prata om HIV, men också föräldrar att få prata om HIV och hur man kan berätta för andra och sådär. Och också, vi erbjuder också familjesamtal.
Vad skulle du säga skiljer föräldrarnas oro kontra barnens oro för att berätta?
Men för de allra yngsta barnen så är ju HIV, det betyder ju ingenting egentligen för dem. Alltså ordet HIV är inte laddat för små barn. Det är ju tre bokstäver som inte säger dem någonting egentligen. Det som betyder någonting för dem, ja, det är att de tar sin medicin varje dag. Det är att de kommer till sjukhuset några gånger per år. Så för barnets del så är ju egentligen HIV inte problematiskt i sig. Däremot ju äldre barnet blir, så är ju påverkas ju barnet av hur föräldrarna förhåller sig till HIV.
Och vilka erfarenheter har du mötts av då när till exempel du säger att man går ut när de är kanske 9, 10, 11 år. Vilka reaktioner har du fått höra om? Till exempel i relation till kompisar eller andra familjemedlemmar. Vad skulle en vanlig fråga kunna vara? Jag tänker om man sitter och lyssnar på det här om man är förälder. Om man vill förbereda sitt barn på vilken typ av frågor som kan komma från andra barn till exempel. Eller familjemedlemmar.
Nu är ju vi öppna med HIV från allra första besöket. Även om barnet är väldigt litet. För vi tänker att det blir en del i normalisering för familjen. Och också att även om barnet är litet så har det hört det här ordet. Och liksom, sen kan vi liksom utveckla det här ju äldre barnet blir. Men om man skulle säga så här. Vad barnet kan möta. Barn i förhållande till andra barn. Kan ju möta okunskap. Men kanske mer att jag vet. De vet inte riktigt vad det här är, helt enkelt. Det är inte så laddat för andra barn heller med HIV. För de har inte med sig det här från 80- och 90-talet. De har inte med sig de liksom, stora negativa rubrikerna och hur man pratar om HIV då. Däremot så vet de ju inte riktigt vad det är. Sen kanske en del barn har hört liksom ordet AIDS och att det kan användas slarvigt liksom på att ja, men jag har AIDS. Men de vet ju egentligen inte vad det är och betyder. Och om min erfarenhet är ändå att om andra barn får reda på att någon har HIV så det väcker inte någonting hos andra barn egentligen. Men det föräldrar ofta är oroliga för det är ju vad andra föräldrar ska tänka kring det här.
Se frågor som barn brukar ha om HIV i olika åldrar?
Lite äldre barn i låg- och mellanstadieålder, de brukar vara ganska nyfikna på kroppen. Hur funkar saker? Var kommer det här HIV ifrån? Och hur länge ska jag äta de här medicinerna? Men ju äldre barnet blir, ju mer medvetna blir de om HIV. Och det handlar ju mycket om hur föräldrarna förhåller sig till det. Och då blir det också viktigare i relation till andra. Hur berättar man för andra och ja, hur gör man om man vill berätta för en kompis eller när man blir kanske ännu äldre? Hur berättar man för en partner?
Och i vilken ålder skulle du säga att man blir medveten generellt som barn om vad HIV innebär?
Ja, men jag tänker att det beror lite på vad man menar med medveten. Och på vår mottagning är vi ju öppna med att barnet har HIV från allra första början. Vi nämner ordet HIV i samband med att barnet kommer till sitt första vårdbesök hos oss. Oavsett om barnet är litet eller äldre. Så barnet på något sätt hör ju det här ordet, förstår ju inte innebörden av det, men hör ju ändå ordet. Så att det beror ju lite på dem, men medvetenheten ökar ju såklart med ålder och ökad förståelse. Men varför vi vill prata öppet om HIV från början är ju för att vi vill normalisera det här. Och vi tycker att vi har liksom en skyldighet att barnet ska känna till sin diagnos, precis som barn känner till sin diagnos när de kommer för andra sjukdomar på sjukhuset. Det tycker vi är en viktig del i processen när det gäller öppenhet och HIV. Och i barnsjukvården så jobbar ju vi efter barnkonventionen och en del i den handlar om att barn har rätt till information om det som rör sig själva. Och då har ju barnet rätt till att veta varför äter jag den här medicinen varje dag? Varför kommer jag till sjukhuset varje dag?
Tänk att en av de största drivkrafterna här i livet är ju rädsla. Mm. Hur påverkar det föräldrar i det här läget skulle du säga?
Men det ser ju lite olika ut. Och vi träffar ju föräldrar som kan ha med sig negativa erfarenheter från andra omständigheter. Man kanske kommer från omständigheter från något land där verkligen HIV kan få negativa konsekvenser, där man har blivit diskriminerad, där man kanske har blivit utesluten ur ett sammanhang. Och då måste vi ju förstås ha en förståelse och en respekt för det. Men också kunna liksom, prata och resonera kring de här erfarenheterna och hur blir det nu framåt? För vi kanske är i en annan kontext nu. Sen är inte det liksom alltid helt enkelt, men med respekt ge en möjlighet till att resonera kring hur blir det nu och hur blir det framåt.
Mm. Som du säger så finns det ju ibland de barnen som lever med HIV-diagnos i Sverige, så finns det ju även migranter och barn som är adopterade. Hur skulle du säga att deras erfarenhet kan skilja sig och vilka likheter finns det från andra barn som också lever med HIV-diagnos?
Ja, men det blir ju lite generaliserande, men barn och familjer som har kommit till Sverige som migranter har ju ofta flera sårbarhetsfaktorer som påverkar dem. Och det kan ju vara traumatiska upplevelser av erfarenheter av krig och konflikt. Det kan vara negativa erfarenheter av att HIV har fått konsekvenser där man har blivit diskriminerad. Det finns ofta en sårbarhet att vara ny i Sverige. En osäker ekonomi kanske. Osäkerhet kring bostad, arbete. Det är ju oftare också så att det är fler i familjen som har HIV. Och där kommer det ju in det här med att föräldrar kan bära på skuld. Därför att ens barn har HIV. Och jag tänker att det här kan ju försvåra tanken om att våga vara öppen med HIV-diagnosen mot omgivningen. Därför att man är redan sårbar och man vill inte utsätta sig mer. Och tråkigt nog så kan ju det leda till att det blir också väldigt tyst i familjen. Och där kanske friska syskon kanske inte känner till att det finns ett syskon som har HIV. Kanske inte känner till att det finns en förälder som har HIV. Man kanske gömmer medicinerna för att inte de andra i familjen ska se. Eller så hittar man på någonting annat. Att de här medicinerna tar man för någonting helt annat. Och det blir svårt för barnet att växa upp då i en tystnad. Och lära sig då att det här pratar man inte om. Och det här vet vi från att vi har pratat med ungdomar och unga vuxna att det här blir tufft. Och det här påverkar de här unga personerna under uppväxten.
Vad skulle du säga att konsekvenserna kan bli av det här i din erfarenhet?
Nej, men att det blir en ovana och svårt att prata om HIV. För det handlar ju också om att om man ska prata om någonting som man kanske tycker det är svårt, så behöver man också lite få träna på det. Mm. Och också att det skapar en osäkerhet att man kan få föreställningar som faktiskt inte är sanna, och så har man ingen att fråga. Det räcker ju inte egentligen att komma till sjukhuset några gånger per år och få prata om HIV. Den här frågan kanske dyker upp liksom i vardagen när som helst, och då behöver ju barnet få svar på sin fråga och inte leva i ovisshet och kanske inte vända sig till Google eller så, utan få ett svar av någon som de litar på. Mm. Och det är inte alltid enkelt att liksom tänka att man ska vara öppen i familjen, men jag tänker ändå att vi behöver sträva mot det och se vad vi kan göra för att hjälpa familjer.
Mm. Skulle du säga att det kan få konsekvenser för deras självbild?
Det skulle det ju kunna få. Det är svårt att generalisera om det skulle ge en negativ självbild. Men det bidrar ju kanske till att man på något sätt inte kan vara öppen med allting som rör en själv mot sin omgivning. Att man på något sätt har lärt sig att förhålla sig till det på det sättet.
Det finns ju flera i Sverige som går och funderar på om de ska adoptera barn. Och bland annat om de ska adoptera ett barn med HIV-diagnos. Vad skulle du ge för tips och råd till de föräldrarna som funderar på det?
Ja, nej, men vi har ju flera barn och ungdomar som går hos oss nu, som har också blivit äldre, men som har kommit till Sverige genom internationell adoption. Och jag tänker att de föräldrar eller de vuxna som funderar på att adoptera, det är bra att skaffa sig kunskap. Och det är många som hör av sig både till adoptions- organisationerna och även till oss, så att man får reda på vad det innebär. Det innebär ju egentligen inte kanske så mycket praktiskt, mer än att man kommer till sjukhuset några gånger per år och att barnet ska ta medicin. Sen kan det vara utmanande i perioder, men det är ju ungefär det innebär. Barn som lever med HIV i Sverige, de lever ju som andra barn lever. De går i skolan, de kan ha fritidsintressen. Det är ju inte så mycket egentligen som är annorlunda i vardagen. Så. Ja, man tar medicin varje dag och sen ska man till sjukhuset några gånger per år. Och man ska ta blodprover. Men man kan väl säga att föräldrar som adopterar internationellt är ju oftare mer kanske resursstarka. De har en bättre socioekonomisk status. Och min erfarenhet är att man är mer öppen mot sin närmaste omgivning om barnets diagnos. Och det är också fler familjer här som är helt öppna mot omgivningen. Men det finns också en hel del osäkerhet även här, där föräldrar funderar kring hur pass öppen ska man vara mot omgivningen. Och det finns ju sårbarhetsfaktorer även här. Det finns ju en del sårbarhetsfaktorer även här som har betydelse för hur föräldrar tänker kring öppenhet. Och det kan ju också röra sig om tankar kring utsatthet, barnets erfarenhet av separation, anknytningen, minoritetsstress, den här risken för att utsättas för rasism, att kanske växa upp i en miljö där ens hudfärg avviker från normen just i den kontexten. Och det här är ju faktorer som också påverkar familjer med migrantbakgrund. Och gemensamt kan man väl säga för många barn är ju att de har upplevt flera typer av separation, förluster av olika slag. Oavsett sen så finns det ju också funderingar hos alla föräldrar kan man ju säga kring barnets integritet och att barnet själv ska få vara med och välja. Och det är ju oavsett om det handlar om adoption eller om man är migrant eller vem man än är. Så det är ju inget självändamål i sig att vara öppen, utan ja, det måste man ju fundera på vad som är bäst för mig och för oss.
Det låter ju klokt eftersom ett barn inte riktigt kan inse konsekvenserna på samma sätt när man är yngre som man kan när man är äldre.
Ja, men kanske inte bara utifrån konsekvenser också. Att integriteten för ett barn, alltså det måste man ju också fundera på som förälder när det gäller fler saker. Det kanske inte handlar om HIV just det. Så att, ja. Men samtidigt ska man ju kunna vara öppen med någonting som man vill vara öppen med. Har vi ett barn med astma så det kanske märks, man kanske behöver hjälp med olika saker för att man har astma, men man ska ju, målet är ju att kunna vara öppen om man vill liksom med HIV, men man måste ju också fundera på barnets integritet såklart och vad är liksom orsaken eller varför vill man vara öppen. Men vi förordar ändå att sträva efter öppenhet och att man hittar ett sätt att vara så öppen som man själv önskar som familj. Det är väl det allra viktigaste. Och för en del familjer så är ju det här inte problematiskt och HIV tar inte alls så stor plats. Och det är ju också viktigt att ta upp och att det här att HIV det är en pytteliten del av barnets vardag och familjens vardag.
Hur skulle du beskriva vikten av representation för de här barnen? Mm. Jag tänker att det pratas rätt mycket om representation i media och så vidare generellt sett. Det kan ju vara när det gäller minoritetsgrupper till exempel. Funktionsnedsatta eller migrantgrupper eller liknande. Hur viktigt är det för de här barnen till exempel att känna sig inkluderade i eventuell populärkultur eller liknande?
Nej, men jag tänker att det är viktigt att ha någon att identifiera sig med även utifrån det här. Och det är viktigt för barn att bli representerade och de som måste liksom hjälpa barn med det och skapa den platsen och förutsättningarna, det är ju vuxna. Så det tror jag är viktigt.
Och hur ser du på möjligheten att eliminera stigma kring HIV och vad tror du måste göras, inte minst bland organisationer som Noaks Ark? för att de barnen som lever med HIV-diagnos idag ska känna sig öppna och känna sig trygga med att gå ut med att de har HIV-diagnos om de vill?
Mm. Det är ju en stor fråga. Men jag tänker dels är det ju den här kunskapen hos någon sorts allmänhet. Jag menar bland annat att nå ut ännu mer till utbildningsenheter som utbildar i vård, skola, omsorg. Och sen på individnivå att ge stöd till unga och kanske framförallt till familjer och föräldrar att våga vara så öppna som man önskar och att ge föräldrar möjlighet att resonera kring fördelar och konsekvenser. Jag menar, hur påverkar olika val barn och unga under uppväxten? Och det kanske inte är för alla, men jag tänker att man ändå ibland också kanske måste också utmana sig själv med att det här är mina farhågor. Och vad är det värsta som kan hända och hur blir det om det blir det som var min farhåga? Hur går jag då vidare från det? Och det är vi ju alla människor med om på olika sätt. Att vi möter svårigheter i livet, men också behöver man ju fundera på hur kommer jag vidare, hur går jag vidare. Och med det vill jag inte säga att det är enkelt, men att vi ändå behöver prata om det och stötta familjer i och föräldrar framför allt där då, att tänka kring det. Och bearbeta kanske sina negativa erfarenheter.
Mm. Det kan vara utvecklande. Vad tror du att de här barnen vill att de som lyssnar på den här podden ska veta och ha lärt sig efter att ha lyssnat på vårt samtal?
Jag tror att barn skulle säga, och det här är min tolkning, men jag tror att barn skulle säga så här, att HIV inte behöver vara en sån stor grej. Så tror jag barn skulle säga. Sen vet jag att många lite äldre barn önskar att fler känner till hur det är att leva med HIV idag och att det finns bra mediciner som gör att man är frisk, att man inte kan föra över HIV till någon annan och att barn med HIV och ungdomar med HIV lever precis som andra barn och unga och att det oftast inte behöver ta så stor plats i vardagen. De går i skolan, de har fritidsaktiviteter, de kan utbilda sig till vad de vill, de kan arbeta med vad de vill. Så att jag skulle nog säga att HIV inte ska behöva vara en så stor grej.
Bra, det håller jag med om. Stort tack Wendela, det här var mycket, mycket intressant. Nu kommer vi ha en del två som kommer här om några veckor och då kommer du att prata mer om hur det är att vara ung och leva med HIV. Varmt välkommen tillbaka.
Tack.